och välkommen till poddstudion. Vad kul att just du har hittat till Lilla Surdegspodden. Lilla Surdegspodden produceras av Lilla Surdegsbageriet och vi har en Facebookgrupp som du kan gå med i. Där hittar du information om våra utlämningar och där kan vi också prata vidare om saker vi tar upp i podden. Gruppen heter lillasurdegsbageriet.se och direktlänken finns i avsnittsnoteringarna. Våra bröd hittar du också på lillasurdegsbageriet.se. Vi har utlämningar i Ramsele och i Junsele varje torsdag. Jag heter Tess och som alltid har jag med mig min bisittare Mattias i podden. Och nu till dagens ämne som är...
Framtid.
Framtid, ja.
Ja, och jag, när du sa bisittare, jag bara... Som Ferdinand som sätter sig på sitt lilla bi.
Jaha, ja.
Ja.
Du såg liksom framför hur du satt på ett bi.
Det var det jag såg framför mig. Det
var lite fint tycker jag. Fast ja. Det kanske inte är så roligt att få ett bi i rumpan.
Nej, jag blir stucken av bin några gånger. Och det är inte min favoritsysselsättning.
Nej, så kan det vara. Men vi har inga bin än. Vi har väldigt mycket snö så att du behöver inte vara orolig. Det finns inga bin här.
Nej, jag är faktiskt inte orolig. Det var lite obehagligt när jag meckade med bikupan förra året.
Mm.
Och så rätt var det så kände jag hur det kröp innanför skyddsjackan.
Ja, jag... Få panik
när jag hade
sånt.
När jag hade ett bi liksom på bröstet.
Mm.
Och ja, den tog kan man säga.
Ja, men alltså, jag är inget egentligen emot att bli bistungen. Jag har blivit det flera gånger och det gör inte ont och jag får inga problem med det. Men jag får total panik när man håller på att surra runt huvudet på mig. För att känslan av att kanske bli stungen eller känslan av de här krypen, det är jättesvårt. Och när de fastnar i håret, det är bland det värsta jag vet. Då får jag superpanik. Då skulle jag, hade jag haft en sax då hade jag bara klippt liksom. Så ge mig inte en sax som jag har bi i håret för allt i världen. Eller så här trimmer eller något. För då kommer jag liksom inte ha något hår kvar sen.
Ja, nej. Det låter livsfarligt.
Ja, men det
jag har lite svårt att se så här, hur jag skulle lyckas stå där med så här, fårsaxen igång. Och du kommer springa med bi i håret. Ja. Och så bara, men här, jag räddar dig. Och så får du fårsaxen.
Nej, usch, jag tycker det är så obehagligt. Men det är liksom inte sticken jag alls tycker är läskiga. Utan det är själva... känslan av det här krypet. Det är det jag har jättesvårt för.
Ja, jag fattar.
Men från bin till bröd.
Ja, till Lilla Surdegspodden.
Ja.
En doft av historia, kultur och gemenskap.
Oj. Ja, det
ja men egentligen, alltså bröd är ju liv.
Ja, och det har det väl varit under några tusen år.
Ja, i Egypten så är det ju så att ett av orden för bröd är samma ord som för liv.
Mm. Kan du uttala det?
Jag kan inte det, men jag ska lära mig det.
Ja, det är bra.
Och där är det till och med så att staten går in och subventionerar så att alla får brödkuponger så att de har råd att köpa bröd.
Mm.
För brödet är en så viktig del av måltiden att det inte är en riktig måltid om man inte äter bröd.
Nej, precis. I många kulturer så är bröd liksom själva stapelvaran. Det är bulket som man äter för att överleva och bli mätt. Liksom.
Ja. Och så gjorde man ju förr också att när man var ute på långa resor då tog man ju inte med sig malet mjöl.
Mm.
Utan man tog med sig sin surdeg.
Ja.
Och så förlitade man sig på att man kunde köpa mjöl på vägen.
Mm.
Eller att man hade med sig spannmål som man kunde mala själv. Och det är sådana saker som vi... Ett avsnitt som vi har som kommer här framöver. Det är brödets historia.
Mm.
Där vi kommer gå igenom liksom från stenåldern tills nu ungefär.
Ja, och eftersom jag är jättedålig på historia så antar jag att det är du som kommer berätta för mig hur det går till.
Lite så.
Ja.
Vi ska undvika mansplaining, men det kommer bli väldigt mycket Mattias förklarar.
Ja, men det är helt okej.
Och där är ju självklart också så här, vi går igenom hur surdeg används i olika kulturer. Från vikingarnas långresor och medeltida kloster tills, ja men idag.
Mm.
Allting slutar ju idag.
Allt slutar idag. Ja, det är svårt. Vi kan ju faktiskt göra något så här kul och sia om hur det ska gå i framtiden för surdegens vara eller icke vara också vid något tillfälle. Om vi känner oss sugna på det.
Surdegstrender. Mm. Kanske vi ska prata om någon gång.
Mm.
Och sen, jag är ju driven, alltså min religion heter ju vetenskap.
Mm.
Så vi kommer självklart prata vetenskap.
Mm.
Vad finns det för studier om surdeg och vad är det man, inte man, vad är det som forskningen ser som trender och sådana saker?
Ja, alltså jag tycker det är jätteintressant för att surdeg har ju ofta sett som ett slags nyttigt bröd. Och bröd har ju ganska länge sett som generellt sett onyttigt. Kolhydrater är ju livsfarligt. Så jag kan tycka att det är jätteintressant att få se vetenskapen, vad den säger om brödets liksom, nyttighet eller inte nyttighet i våran kost. Och kan det vara så att brödet var väldigt bra i kosten förr i tiden, men idag i den kosten vi äter idag kanske brödet inte har en så stor plats egentligen. Så jag tänker att vetenskapen, just hur liksom, surdegsbrödet vad det innehåller och hur bra det passar idag i vår kost. Det tycker jag är jätteintressant.
Mm. Jag är ju superallergisk när någon säger så här, men det här är bra för dig, eller det här är jättenyttigt, eller ja, men hur vet du att det är nyttigt för mig? Vet du vilka bristsjukdomar jag har?
Ja.
Och också så här, men det här är mycket nyttigare än någonting annat. Ja, men hur vet du det? Liksom, har du analyserat det här brödet?
Ja, jag tänker också att man måste definiera vad nyttigt är i så fall för att kunna svara på den frågan. Alltså ur vilket perspektiv ställer man liksom frågan från första början?
Absolut.
Ja. Var du klar? Ja, när vi har pratat om brödets historia, då måste vi prata om lite annat också, tänker jag. Vi kan inte bara prata historia hela tiden. Speciellt inte eftersom jag är så himla dålig på historia. Då skulle det bli din podd helt plötsligt. Historiepodden. Ja. Nej, men vi ska prata om hembakt bröd istället för industribröd. Och vad skillnaden är mellan hembakt bröd och industribröd.
Ja, det tycker jag är superintressant när man pratar industribröd. Vissa använder det som skällsord.
Mm.
Och sen har jag också hört att vissa säger påsbröd eller påsförpackat bröd.
Ja, precis. Påsbröd brukar jag säga ibland.
Mm. Jag tycker det är en bra skillnad, för det behöver ändå vara en skillnad jämfört med det som görs hantverksmässigt i mikrobagerier och det som görs storskaligt med syfte att sälja.
Precis. Sen har man ju liksom mitt emellanbrödet där som är butikernas bake-off-bröd som ju inte är påsförpackat bröd. Och då kan man ju undra, är det brödet då bättre kanske än det påsförpackade brödet, om man nu säger att det i sin tur skulle vara sämre? Och sen har man ju nästa skala, och då tänker jag så här, det är ju typ så här butiksbagerier som bakar brödet på plats i butiken. Hur är de bröden då? Är de som hembakade bröd då, om nu hembakade bröd är bättre? Jag har så många frågor och så lite svar, men jag tänker att vi skulle kunna utforska det här ämnet och se vart vi hamnar någonstans. Vi ska också titta lite grann på vad som gör ett bra surdegsbröd och hur man kan baka med enkla medel.
Jag tycker det är superintressant, för att jag kom i kontakt med surdegsbröd på Tolarp.
Mm.
Och där var det, alltså rent krasst så var det så här, mal spannmålet, sätt en deg, baka av den.
Mm.
Det var, och hade man tur så var det bra surdeg, hade man otur så var det en död surdegstartare.
Ja, precis. Ja, så det finns ju jättemånga varianter, och precis som allting annat så kan det absolut bli så här en prylsport utav det hela. Alltså det finns ju jättemycket saker att köpa såklart till sitt surdegsbakande om man vill ha grejer. Så vi kan ju prata om sånt också, vad man behöver och inte behöver, tänker jag. Men smarta tips och knep för att baka med surdeg oavsett om man är nybörjaren eller erfaren.
Det är superintressant, för att det finns ju alltid sätt som man kan göra saker hur komplicerade som helst.
Mm.
Men jag är ju lat och glömsk,
ja.
Så att jag vill gärna ha dem så enkla som möjligt.
Mm. Hörde du att jag hittade på ett nytt ord?
Ja, du såg så nöjd ut. Jag funderade på, sa jag fel? Eller?
Nej, jag sa fel. Eller jag sa inte fel, jag hittade på ett nytt ord. Jag hittade på nybörjaren.
Nybörjaren?
Ja, oavsett om du är nybörjaren. Eller erfaren.
Ja, men man kan vara nybörjaren.
Ja, jag tänker det. Man kan ju definitivt vara det nu i alla fall.
Ja. Och så är det så här att du som lyssnar, och när du så här rynkar pannan i frustration eller rage quittar bara för att vi svamlar iväg för mycket, ta kontakt med oss på sociala medier.
Mm.
Du hittar Lilla Surdegsbageriet på lillasurdegsbageriet.se. Obvious, där finns en kontakt. På TikTok, på Facebook och Insta så heter vi Lilla Surdegsbageriet.
Ja, alltså vi heter Lilla Surdegsbageriet, ofta.se, nästan överallt. Och jag tyckte det var så himla bra från början. Och nu börjar jag tycka att det känns lite förvirrande. Men det är väldigt enkelt. Kommer man bara ihåg lillasurdegsbageriet.se, då hamnar man ju hos oss.
Ja, och det här är ju liksom podden från Lilla Surdegsbageriet.
Precis.
Ja. Så när vi liksom har gjort allt det här så är väl dags en av punkterna som jag brinner för lite extra.
Mm.
Det vill säga spannmål.
Mm.
Jag älskar ju att odla spannmål.
Mm.
Jag tycker, jag gillar verkligen det här med att man gör ett jättejobb på våren. Och sen, jag överdriver lite nu, men så här, kastar ut lite frö, plattar till marken. Och så får det vara så. Tills hösten när det är dags att skörda.
Mm.
Det är liksom.
Ja, men alltså du gillar ju den typen av lite enkel odling. Där du inte behöver hålla på och pilla och peta så mycket.
Och det får gärna vara lite större skala också. Det behöver inte vara så här pincett i en tallrik.
Nej, men de här mikrogrönt är kanske inte riktigt din sak.
Det är absolut inte min sak. Så vi kommer utforska olika spannmålsorter. Och så det klassiska är att man bakar på vete eller råg.
Mm.
Och man kan ju baka på korn och havre också.
Mm.
Det är ovanligare, men det går alldeles utmärkt.
Mm.
Och sen, vi har ju redan börjat prata om kulturgrödor och moderna spannmål. Och det finns ju enorma skillnader mellan dem.
Mm.
Deras höjd, hur stor axeln är, hur sjukdomsbenägna de är. Hur tåliga de är för röta eller sjukdom eller ja, sådär. Mycket sånt kommer vi prata om.
Mm. Den väsentligaste skillnaden då, smaken.
Ja, och där, jag är lite så här, hur mycket skiljer det egentligen?
Ja.
Om jag ska vara helt ärlig.
Ja.
Jag tror att surdegsfantaster ballar iväg lite för mycket och hävdar att det är sån fantastisk smak.
Ja.
Men jag tror också att industrimaten gör saker med oss som gör att vi som glömmer bort hur saker och ting ska smaka.
Ja.
Så i det så finns det ganska mycket att prata om.
Mm.
Och en annan cool grej, det är ju kvarnar.
Mm.
Jag har bara kört en sån här liten bordskvarn som var eldriven som man kunde ställa in på lite olika sätt. Och sen fick man ju, det som kom ut från den kunde man ju sikta i all evighet och så liksom mala igen och sikta och mala och sikta. Och till slut hade man ingenting kvar.
Nej, eller hur? Man kan hålla på hur mycket som helst.
Ja, men så här, vad finns det för kvarnar? Och vad är rimligt för den som har små odlingar och vad är som rimligt för den som har större produktion? Där ska vi kolla på lite olika.
Ja, och jag tänker när det gäller kvarn också så då finns det ju ett par grejer. Och det ena är det godare att baka med färskmalet eller med annat mjöl?
Gammalmalet.
Gammalmalet, ja precis. Det är som färskpotatis och potatis.
Mm.
Och det är många som hävdar att färskmalet mjöl är mycket godare. Men det ska man också tänka på att det skiljer i bakegenskap mellan färskmalet och vanligt malet mjöl. Så det kan vi ju också prata lite om när vi pratar om kvarnar.
Jo, men det finns många dimensioner i det där.
Mm.
Och sen en titel som nästan har försvunnit idag som jag är väldigt nyfiken på, det är mjölnare.
Mm.
Prova att säga det en gång, mjölnare.
Ja, men det har jag sagt många gånger. För jag har sagt så här, jag vill att vi intervjuar en mjölnare i podden.
Ja, men det är så mysigt ord på något sätt.
Ja, det är lite fint. Ja.
Det är påminner om, ja, det är kanske ett av mina favoritord.
Mm.
Men så här, vad mjölnaren har för betydelse för brödet.
Ja, jag tycker det skulle vara intressant bara att veta vad mjölnare gör. Jag tror alla har liksom en uppfattning. Men en modern mjölnare idag, vad gör de egentligen? Alltså, ja, vad är precis deras jobbuppgift?
Och du som lyssnar, känner du någon mjölnare eller är mjölnare själv? Säg till.
Ja, precis. Ja, när vi har pratat om en massa olika delar om industribröd och sånt så kommer vi in på surdegens mysterier. Och då ska vi lära oss om surdegsstarters. Det här är ju grunden i surdegsbakning. Hur startar man en starter? Hur tar man hand om sin starter? Vad ska man inte göra med den? Vad gör man om den dör? Kan man frysa den för att ha reserv?
Där är jag jätteintresserad. Så kan man torka surdegen? Liksom, vad är stegen för att återuppliva den? Mm. Liksom allting sånt.
Det finns jättemycket att prata om kring surdegsstarters. Surdegsstarters är ju kanske liksom lite undanputtat, tänker jag, i själva bakningen. För man pratar alltid om slutresultatet, om brödet. Man pratar mycket om mjölen. Man pratar om smaksättningar och hydreringar och sånt. Men starten är liksom kärnan i det hela. Har du ingen surdegsstarter kan du inte baka surdegsbröd. Och har du ingen bra starter så kan du inte baka fina surdegsbröd.
Men är inte det lite grann som när man målar eller tapetserar?
Mm.
Så här, att om du gör ett bra underarbete och lägger massa tid och energi på det så behöver du få ett bra slutarbete och behöver inte lägga lika mycket tid på slutarbetet.
Ja, men precis så är det. Så att det kommer jättemycket om surdegsstarters och det tycker jag är superintressant. Vi ska också prata lite om myter kring surdeg.
Det gillar jag.
Ja, och ge dig praktiska tips för att lyckas med din surdeg. Och jag är jätteförtjust i myten. Jag köpte en surdeg som är 450 år gammal. Är den här då bättre eller sämre än den där som du skapade själv för ett år sedan till exempel?
Ja, precis.
Och kan den vara 450 år? Det undrar jag. Jag tänker vi behöver inte svara på det nu. Nej. Men det är väldigt intressant. För det är många som köper gamla surdegar med anor. Eller har de liksom nerärvda i familjen och sådär. Och kan vi prata lite om förhållning kring det också?
Absolut. Och samma sak, att du inte får använda metall när du bakar med surdeg.
Ja, det är också en jätteintressant grej faktiskt.
Och se, så här, dyka in vetenskapligt, vad ligger bakom påståendet?
Ja.
För många myter, de har ju liksom ett påstående som är sådär att man kan köpa, det är lätt att köpa påståendet.
Ja.
Och då blir det lätt att köpa resultatet.
Ja.
Även om resultatet är bananas fel.
Mm. Så är det. Vi ska också prata lite om surdegens resa från start till färdigt bröd. Och avslöja hemligheterna bakom perfekt bakning. Menar du att jag ska berätta om alla mina hemligheter här?
Nej, jag tänkte säga att du är aldrig nöjd med dina bröd.
Nej.
Så jag berättar för dig vad hemligheterna till ett perfekt bröd är.
Ja, så kan det ju funka också. Det är helt sant.
Nej, men det finns ju många steg i baket. Och du har ju ändå bakat av ett antal bröd.
Mm.
Och då liksom bara diskutera kring det. Så här, men, om man gör A, vad blir då B?
Mm.
Och om B blev som det blev, vad gör man då för att C ska bli det man vill att det ska bli?
Precis.
Och lite sånt.
Exakt. Och det är jätteintressant. Och det kan jag säga redan nu att det kommer säkert inte finnas någon sån här hemlighet som är sådär världsomvälvande. Utan det kommer säkert landa i att övningen ger färdighet, det ligger i handlaget, träna. Allt det här som man hoppas att man ska slippa göra. Det är lite som det här när du vill bli liksom väldigt vältränad och stark eller du vill gå ner i vikt eller någonting, så är det så lätt att tro att om man köper det här pulvret eller den här maskinen så kommer du bara säga tjoff och säga där liksom.
Du har ju liksom förstört hela mitt planerade avsnitt.
Nej då. Jag tänker bara säga att sanningen är liksom att det finns genvägar, men det finns ändå inga genvägar.
Ja, det är som, jag har ju kommit till den insikten när det gäller de sporterna som jag håller på med nu, att det är ju inte mer prylar jag behöver.
Nej.
Det är ju inte mer saker kring det. En ny pulsklocka gör mig inte bättre. Och den här prenumerationen på den här appen gör mig inte bättre.
Nej.
Det är tid i träning. Mm.
Men sen ska man inte underskatta vikten av att ha bra redskap. För det vet jag när vi liksom snickrar någonting hemma och sådär. Att har man bra verktyg så går arbetet lättare, snabbare och blir oftast bättre. Så det är liksom, det finns en sanning på bägge sidorna. Men man får inte lägga för mycket vikt vid bara den ena delen. Och det är väldigt lätt att tro att man kan köpa sig fri från allt det här tråkiga träningsarbetet genom att köpa en grej som gör det lättare. Och det kommer hjälpa en till liksom en del, men vill du verkligen nå hela vägen fram så kommer du behöva lägga mycket tid och energi också. Så tror jag alltid det är inom allt du vill bli bra på.
Ja, och jag bjuder ju på min livsvisdom där. Och det är så här, om det är någon som gör reklam för det, då behöver du det inte.
Mm. Det är så du säger, tills vi börjar göra reklam här för Lilla Surdegsbageriet, jag hävdar att alla behöver det.
Ja, sant. sant. Jag älskar ju att äta.
Mm.
Det är liksom, det är en stor del av mitt liv, går ut på att äta.
Mm.
Och varje måltid som inte blir av blir alltid orolig för att jag håller på att svälta ihjäl. Så jag tänkte att vi ska prata om mat.
Mm.
Det vill säga, vad kan man göra med brödet?
Mm.
Och då menar jag inte liksom bara göra en frukostmacka. Italiensk brödsallad till exempel.
Ja.
Mm.
Har du fler bra recept med bröd? Eller är det enda för att det är det som är så himla gott?
Det jag har i huvudet just nu.
Ja.
Och nu ska vi se här. Vad heter den då? Den brödskiva som man rostar, gnider med vitlök.
Bruschetta.
Bruschetta.
Ja, precis.
Vilket är väldigt likt italiensk brödsallad.
Också en favorit, ja precis.
Det kanske är någonting med brödet, vitlöken, olivoljan som...
Ja, alltså mat och recept med bröd, jätteintressant. Jag tänker också, vad kan man göra med bröd som inte är så roligt längre?
Ja, och där har jag ett recept från Danmark på ett bröd.
Mm.
Som man skär i bitar och så tar man massvis med gammalt bröd och så kokar man det i många timmar.
Mm.
Och så blev det någon grötvariant.
Mm. Det är nog inte omöjligt. Man kan ju baka med gammalt bröd, man kan göra massor med roligt med det. Så det blir liksom både lite hållbart och lite kreativt och inspirerande, hoppas jag.
Ja, och här, alltså vi kommer ju bjuda på lite misstag och lite annat också.
Mm.
Ibland så blir det ju inte bra.
Nej, så är det.
Och det bjuder vi på. Vi delar med oss av det.
Mm. Men det ska jag säga att med mycket övning och erfarenhet så blir det ju färre riktigt dåliga misstag. För man kan liksom häva det lite sådär. När man märker vartåt det barkar så går det att läsa tecknena och så kan man göra någonting lite bättre utav det. Ibland ser jag ju inlägg på Facebook när folk har liksom övergäst sin deg så till den milda grad att det bara är soppa kvar. Och det är väldigt svårt att göra någonting bra utav det. Men desto mer erfaren du blir, desto snabbare kan du komma på att oj, nu har det här gått lite långt. Ja, men då kan du hitta på någonting mer och göra någonting annat istället och ändå få ett bra resultat, även om det inte var det du hade tänkt precis från början.
Helt rätt.
Mm.
Sen så ett inslag som jag ser fram emot är när vi bjuder in gäster och experter.
Mm.
Och andra som inte är experter, men folk som får dela med sig av surdeg, mjöl, spannmål, alla aspekter kring hur man når det perfekta surdegsbrödet.
Mm. Jag tycker, jag har ju någon så här devis att desto fler desto bättre. Det brukar man ju inte säga om kök och matlagning. Då brukar det vara åt andra hållet liksom. Men jag tycker oftast att någonting blir roligt om man kan dela det med andra. Och är man många liksom så brukar det oftast bli kul på något sätt. Så jag tänker mig ju att jag delar ju gärna den här podden med väldigt många som tycker att de har något att tillföra podden. Alltså om de har någon aspekt kring surdegsbageri som de tycker är intressant. Eller erfarenheter eller liksom. Så hör gärna av er, för att jag tar gärna med i poddinslag intervjuer med alla möjliga slags människor. Man behöver inte vara expert liksom, men man kan ha sin egen touch på det. Jag kan tycka att det är skitkul. Vi kan väl göra det här till en podd för alla, med alla liksom. Det behöver inte vara bara du och jag.
Nej, jag håller med, för att som jag har pratat om, min första sen när jag började baka surdeg, det var ju på Tolarp.
Mm.
En självförsörjande gård där vi odlade vårt eget spannmål och malde vårt eget spannmål och bakade med det och sådär.
Mm.
Den nivån på bröd var ju en.
Ja.
Den mättade ju 20 pers varje dag.
Ja.
Så det går ju att göra på det sättet. Så det måste ju, alla har ju olika förutsättningar och alla har ju olika mål.
Mm.
Och då att höra liksom kring sånt är minst lika intressant som att höra någon som har tillgång till ett helt restaurangkök helt själv och kan stå där liksom 5 dagar i veckan.
Ja, eller någon som jobbar på ett bageri och liksom gör limper så till den milda grad att det är svårt att förstå att man kan producera så mycket ens. Superintressant, tycker jag. Eller någon som har liksom levt i ödemarken hela sitt liv och ändå lyckats baka surdeg på något sätt med det de har. Jätteintressant. Alltså det är, alla är välkomna att höra av sig som tycker att de vill vara med och har något intressant att säga.
Absolut. Så, för att sammanfatta allt det här då.
Mm.
Lilla surdegspodden, det är en podcast för alla som älskar bröd, som värdesätter hantverk och som vill lära sig mer om surdegens fascinerande värld.
Mm.
Så följ oss på sociala medier och kontakta oss jättegärna med frågor och idéer.
Mm.
Tack för oss!
Hej då!